södra Frankrike och även delar av Italien och Spanien som blev förintade. Så det katolska kyrkan har inte att leka med. Alltså nu måste man komma ihåg att det finns också positiva, mycket positiva drag i den katolska kyrkans historia, men det finns också en hemsk sida. Så därför vill de säga det.
Det känner vi nog till. Ja. men du menar att det fanns inte någonting utav det här att kunskapen alltså om innehållet i det och den kunskap man fick då kunde vara farlig om den spreds på i kretsar där den inte, alltså där den kunde missbrukas.
Det finns en sån dimension i det också. Under de år som jag jobbat i bokhandeln på Vattenmannen så har jag då fått telefonsamtal från människor som har gjort andningsövningar ofta. Och som har fått det som man nu har hittat på en medicinsk term för, kundalinipsykos. Det har hänt. Man hör ju liksom i andra änden av luren att det här är en djup ångest alltså, som den här människan sitter i. Så att det är inte... Nu ingår ju inte några kundalinövningar på det sättet i Rosenkrantz-traditionen, men det finns i alla fall vad det gäller andliga metoder. Det kan finnas faror om man är känsligt lagd, så att, finns den dimensionen finns också. Så, och jag har fått höra då när det gäller kundalinipsykos, de här människorna fick ibland det rådet: föreställ dig att du är omgiven av ljus, då blir det ännu värre. För det var ju det de hade föreställt sig. Då blev de bara djupare in i en känsla av att alltså psykosen kännetecknas av att man inte riktigt har någon kontakt med verkligheten. Man vet inte varför man egentligen är dåligt som man faktiskt gör. Och det tar ett tag innan de här människorna kommer ut den där. Jag har pratat med en sådana som har råkat ut för det. Ett effektivt medel om någon till eventuellt skulle råka ut för att kunna ligga i psykos tycks vara att ta en rejäl sup.
Dr. Gabriel Kauflands med sin bok, han har ju haft en klinik också i USA där han har hjälpt dessa kundalini-människor. Och han menar att det allra mest effektiva sättet att få ner kundalini var att säga att de skulle äta kött. Då blev de återigen så där gjorda och inkarnerade så att säga, för att de var allmänt utflippade. Så det var, och det är lite grann också motsatsen till ljus. Det är liksom kött. Ja, det är verkligen att dra ner folk.
Ett stort glas brännvin om biff. Alltså.
Ja, och så är det något där man inte åter igen.
Ja, balansera upp. Vad skulle du säga?
Men jag ser det som att om du tänker på andningen, det är ju en metod som liksom, man har ju olika trauma, olika upplevelser från tidigare liv. De kommer upp. Med den metoden, och det är som en katarsis, en utrensning.
Precis, och Abu Lafia hade ju de här katarsisövningarna, men då var det den skillnaden att det fanns alltid, han fanns där, de hade sina andliga lärare där, så när det började komma något så fanns det möjlighet att ta hand om
det där. Just det, men när man går på det finns idag just samtidigt nu en övning i andning. Det finns alltid lärarna som är med. Det ska man inte göra ensam.
Nej, precis. Och det är många människor, de här som ringde med det. De hade ju suttit i sin kammare.
Det är det. Ja.
Och gjort de här övningarna och plötsligt så hade det bara lossnat. Ja, och de kände den här kraften rusa upp genom ryggraden. Inte bara den här kraften, utan precis som du säger, plötsligt så kom alla deras bearbetade barndomstrauma. Och kanske till och med från tidigare liv upp. Och det blev en otroligt osorterad soppa. Ja. Så att jag förstår vad som händer där. Så det är precis, det finns anledning, och ska man göra sånt så ska man ha en bra lärare.
Precis. Och till det som du sa förut, det här om katolismen och sånt.
Ja.
Det här, jag tror att allt handlar om makt. Mm. Makt och pengar. Och det var liksom, det är ju en manlig samhälle som gjorde det här. Som vi lever i, som ska slutas. Ganska
snart. Mm.
Det ska vara balans. Jag menar inte att nedvärdera männen. Absolut inte.
Nej, det
kan vara balans. Och det har ju pågått i åratal. Så det är ju därför det är, jag kommer från en katolsk liksom uppfostran, så jag vet hur det var. Jag är från Tjeckien, från Prag. Och ja, de flesta är katoliker där. Så det var bara männen. Det är häxorna som brändes på bål. Det var också de flesta kvinnor alltid. Spanska inkvisitionen, det var männen som gjorde det. Tyvärr. Vatikanen, männen. Ingenting om män.
Frimurare,
män.
Ja. Jag tänkte på också det här att med den esoteriska traditionen att det är en viss försiktighet då som har krävts för att du har dragit igång vissa förmågor som även har kunnat användas destruktivt. Det finns ju en tradition av svart magi till exempel. Och det sägs ju att en person som Hitler var intresserad av andliga övningar till exempel för att få makt.
Ja, visst, och han som satt i Spanda och Rudolf Hess hette han. Han var ju väldigt noga vegetarian med djuren och han ville till och med borsta undan insekter så han skulle trampa på dem. Så det första djurskyddslagen kom ju från nazisterna för övrigt. Argument som används i debatten för de som inte gillar djurskydd. Men det är ju ingen, jag menar det råkar vara så. Det finns ingen anledning att inte se till att djuren får ha det bra bara därför. Men det är faktiskt så. Nazismen är oerhört sammansatt. Det är en väldigt konstig företeelse. De var ju väldigt intresserade av buddhism och vegetarianer, flera. Inte bara Hess och Hitler utan flera var ju vegetarianer. Och så det är en märklig undlig och samtidigt så var de så hatiska då. Alltså,
det är en paradox. Andlig, det utvecklas andligt för att få personlig makt.
Ja, det var inte så. Precis. Egen makt. Inte för hela mänsklighetens bästa då.
Nej.
Tydligen, utan för en liten grupp.
Ja.
Och då är man inne på en sån linje så tror jag att det finns en fara. Det blir någon slags chauvinism då man...
Då är det väldigt farligt att utveckla förmågor om man inte har nått ett visst stadium i altruism.
Man måste ha den där helhetsperspektivet, precis.
Bara ha en klubb.
Ja, det är så.
Finns vegetarismen med i de här åren som finns idag som en etisk och moralisk tradition?
Många av dem var.
Många av dem.
Det fanns också ett helt samhälle i Israel av kabbalister som var vegetarianer. Som det står om i den här boken Kurd Epstein.
Vanliga byar som inte är kabbalister som är vegetarianer.
Det är så?
Ja, absolut.
Det är vanligt. Praktiska
skäl. Hälso och praktiska, alla möjliga sammansatta skäl. Det finns många byar som är kibbutzer som är helt vegetarianer.
Men på andra sidan är det så att var inte föreskrivet att man ska ha kött till sabbat. Det vet att min mamma var lärare och bodde hos några judiska krögar eller så där i en by. Så vi bad om de var fattiga och de var, att hon inte ska säga till någon att de inte hade kött till sabbat.
Ibland också när jag var i Indien och var engagerad i olika biståndsprojekt när jag var i 20-årsåldern. Jag satt i Indien och där finns det ju i och för sig då ilagt i hinduismen att man bör vara vegetarian. Mm. Men man besökte vissa byar så vi kan känna att det är rent praktiska skäl att här finns inte så mycket kött och tillgå. Där man tar gott om odlingar och sånt. Och, så jag tror att de alltid varit vegetarianer för att de hade liksom inte så mycket kött. De såg ingen anledning att
naturliga äta. Vegetarianer.
Naturliga vegetarianer.
Naturliga vegetarianer. Det kan vara
hälsoskäl
också att det är svårare
att förvara kött och sådär. Nej, det är så varmt, ja. Precis. Absolut.
Men Martinus skriver om att man ska vara vegetarian. Eller hur?
Inte ska vara. Han säger inte vad vi ska göra.
Men
utvecklingen går åt det hållet. Va? Förr eller senare så går utvecklingen. Vi ska göra precis vad vi vill i vår egen takt. Men utvecklingen går åt det hållet, menar han. Absolut.
Det finns ju en perser också som heter Bahá'u'lláh som levde Department har liksom startat den här Bahai-religionen. Och han säger framtidens föda, säger han. Det kommer att stå nötter och frukter. Så inga grönsaker längre. För då måste man döda.
Katarerna åt inte kött heller. De åt fisk, men inte kött.
Ja, det vet jag. Katarerna.
Profeten Daniel var vidare om.
Daniel?
Profeten Daniel.
Jaha, ja. Okej.
Du sa tidigare att i frimurret ingår 9 grader. Ja.
Det var Rosenthal.
Rosenthal, men i alla fall det är det bredvidare. Varför finns 65 olika invigningsceremonier på frimurren om det är 9 grader ändå i grunden? Varför det är alltså?
Varför? Förlåt, nu hörde jag
inte. Det är 65 olika grader i frimurarna. Varför om det är bara 9 grader egentligen i grunden?
Nej, vissa frimurarsystem har ju väldigt många grader när man frågar om hur många grader av de här utförde, hur många arbetar ni och arbetar igenom, då blir det oftast bara 7. Eller möjligen 10. De är ju kabbalistiskt influerade och 10 är ju ett grundtal. Och så Sefirot-trädet, 10 svärdet. Men det gör ju kopplingar mellan Sefirot-trädet och graderna. Det fanns ju ett engelskt sällskap som hette The Order of the Golden Dawn, finns kvar fortfarande. De arbetar sig igenom de här 10 svärden och kopplar de 10 grader direkt till de här 10 svärden. Det är ett rent kabbalistiskt system. Det var ju de här engelsmännen MacGregor, Mathers och Westcott var det. Och så var den där galningen Crowley som kom hjälpt ett tag också. Som gjorde att hon fick dåligt rykte ett tag. Av det alltså fanns då den här engelsmannen Alistair Crowley då, som inte känner till honom, som var en väldigt begiven på att pröva olika droger för att se vilken effekt kommer nu det här att ha på mitt medvetande och vilka intressanta medvetande tills de mår jag genom att ta den här drogen.
Svart magi mest tror
jag. Ja, och så ägnar sig åt märkliga sexuella övningar som man ska gå in på just nu. Men ja, en märklig man.
Lockade inte han mig till sig den här berömda
poeten
Coleridge också som
sysslar
med
droger? Det är mer än vad jag vet faktiskt. Men han hade så konstnärliga människor, poeter och konstnärer sökt sig till honom en period. Han var med om det där, han bodde på Sicilien. Och det var någon som råkade säga jag är törstig eller jag är hungrig, så hade han ett rakblad som du skar. Det fick säga jag. Ja, det var ungefär som Gurdjieff, det är något liknande faktiskt. Precis.
Alltså, vad skulle man
säga
istället? Vad skulle man säga istället? Ja.
Vad skulle du säga sitt
namn?
Varför för att han ville inte bortom jaget. Det var någon konstig pedagogik bakom det där som jag var svårt att sympatisera med. Men som sagt fanns ju en armenier då som heter Gurdjieff som hade lite liknande tankar faktiskt. Han hade en skola utanför Paris där han lät alla som deltog i hans skola arbetade väldigt mycket om kroppsarbete. Så han var alldeles utmattade och ville bara gå och lägga sig. Då satte han och samlade honom i ett auditorium och höll ett långt obegripligt föredrag på minst 3 timmar. De satt och fick inte somna. Och Gurdjieff ville med det här då bryta ner psyket så att de skulle liksom glömma bort vem de var för att på så sätt förhoppningsvis då nå bortom något rigidomiga, men jag vet inte ens. De skulle väckas. De sov, sa
han. Ospensky var
det. Ja, sådär, jag menar, en ryss. Men jag vet inte, vad jag har förstått så lyckades det inte särskilt bra. Jag tror inte riktigt på det. Det är mera klassisk hjärntvätt. Ja.
Jag tänkte bara ställa en liten fråga. Ekankar, finns det in i det här mystiska systemet på något sätt som du kan...
Ja, precis. De är ju väldigt influerade av teosofi och i viss mån sufism faktiskt också.
Så de har rötterna där, inte i gamla Österlandet. Och när uppstod de egentligen?
Jag kommer inte ihåg, men det är den här. Det fanns ju då i början på förra århundradet, vill säga början på 1900-talet, så var det ju väldigt våg olika esoteriska och andliga grupper som uppstod och ibland är det lite svårt att få överblick på det här så många. Men Ekankar kom ju så småningom då som han var lite senare, men ändå. De har ju lånat terminologin från teosofin. Det är samma ord, samma uttryck. Alltså man talar om världen som består av olika plan.
Så har vi den levande Mahantan då, som ja. Är någonstans och som har en slags kontaktmöjlighet för alla. Och så har vi sin invignings.
Ja, det finns det... visst någon influens från den här Kwayagan sufien också i Centralasien.
Jag tänkte också på
pratet
om Plotinus.
Ja, just nyplatonikerna har påverkat också. Det fanns ju en skola också i Egypten, Alexandria. Ja. Lite senare än hermetikerna, 100 år senare, kom alla Plotinus, Ammonius, Saccas och de goda gamla filosoferna. Man mystiker.
Vad syftar frimurarordens aktiviteter till? Har de något samhälleligt arrangemang?
De brukar dela ut, de samlar ju pengar som de delar ut till olika saker. En del u-landshjälp, men också till skolor, musikskolor och sånt där. Men annars, syftet är ju inte det, utan syftet är ju att de här som deltar ska, som de säger då, personlighetsutveckling. Det ordet är personlighetsutveckling. Nu är inte alla frimurare som känner till Kabbala, det ska jag påpeka. Det är många som inte har en aning om det, men de får en viss aning om det, alltså eftersom de tar det hela arbetet på allvar så kommer de att få en viss kunskap.
Går det efter traditionen eller kommer det in nya influenser från moderna ledarskapsutbildningar och såna här grejer?
Nej, det svenska frimärken som är den som jag är med i, där är det, de har inte ändrat mycket sen 70-talet. Det är vertikal och fanns som heter Ekhoff då, som utarbetade det här systemet, och de tog det inte i luften då, utan de fick traditionen ner från kontinenten, Frankrike, framförallt Frankrike, men också Bayern, Tyskland. Cornelius ville höra något om Swedenborg.
Ursäkta mig. Ja, tack.
Swedenborg. Alltså, det här, han är en individualist. Mycket intressant, men i den mån han står i den här traditionen så är han influerad av Kabbala. Inte så att han nämner Kabbalan, det tror jag inte han gör, men man kan ändå se i strukturen på hans Swedenborgs system att det är Kabbala. Och samtidigt så har han ju egenheter enligt Swedenborg, inte den treenigheten tycker Swedenborg är en missuppfattning. Det är snart fin. Det finns bara en gud. Det finns en professor i Paris som dog för några år sedan som hette Henri Corbin, som tycker att Swedenborg påminner väldigt mycket om islam. Speciellt om sufism. Och treenigheten har han inte med, och Paulus tyckte Swedenborg, det var en bottenkille, så han strök Paulus. Ja. Nu har vi för sig, det finns många teologer, eller inte teologer kanske så mycket som religionshistoriker, som menar att den här passusen med kvinnan i församlingen är egentligen inte Paulus utan ett senare inskott med honom. Det är lite intressant. Vi får se om man lyckas bevisa det.
Paulus.
Ja, hittills har man ju fått höra det. Precis.
Även om det också sa att kvinnor ska tigas i församlingen ska tolkas som att den här omedvetna klarsynen skulle tryckas tillbaka, man ska vara medveten i det man gör.
Ja, det är en tolkning också.
Jaha. Men jag vet inte vem som har kommit på det
här.
Han tänkte så långt.
Han tänkte inte så långt. Ja, nej, men Swedenborg är ju intressant i stället i alla fall.
Men Swedenborg, han utgick väldigt mycket för sina drömmar.
Ja, som han tolkar.
Ja.
Så han var en shaman egentligen?
Ja, shaman egentligen.
Ja. Alltså, allt uppstod väl i hans drömmar egentligen.
Han hade visioner under dagtid också.
Ja.
Han ansåg sig kunna sitta och samtala med människor som var döda för länge sedan. Mm. Och det samtal med framstående filosofer som hade dött länge sedan, han ville få råd och olika saker. Det finns ju en berättelse om han satt i Stockholm och såg att det utbröt en stor brand i Göteborg också, som visade sig stämma.
Men det där med treenigheten, om man nu vill påstå att det inte finns någon treenighet eller att Gud är treenig, det är vad som är sant där, det beror ju på vad man menar med treenighet. Om man menar att treenigheten består av tre olika individer som samtidigt är en enda individ. Så,
en kullerbytta för tanken.
Ja, det är svårt att ta till sig.
Ja, det
är inte. Men man definierar treenigheten som att den är olika aspekter av gudomen. Då är det lätt att förstå det.
Då är det lätt att förstå det. Det kanske ligger något i det där som Carl Gustav Jung säger då, den här schweiziska efterföljaren till Freud, att treenighetsläran är en väldigt nyttig doktrin, för den är obegriplig och det är bra att man begriper att. Kanske ligger det inte det som är kovan. Det som är igår. Det är ju en paradox. Gud är en, men tre. Hur är det då? Så. Men så kan man ju se det som du sa. Tre aspekter. Eller som kabbalisterna var inne på, att det finns en manlig och kvinnlig sida av Gud.
Okay, ja. Jag undrar lite tidigare frågan om det här allmänt syfte med hela frimuren av frimuren. Det är väl just den här högre medvetande insikt och därigen paranormala andliga krafter och förmågor. Och har man sådana, hur skulle man kunna stå emot att använda dem lite till sin egen syfte och makt om man redan ligger väl till? Det är nästan omöjligt att inte stå emot påfrestelse att använda sådana krafter.
Våra normala förmågor efter sig man inte där.
Alltså man är ute efter sig att de ger en frimureri om man har såna.
Nej, man är inte ute efter några
frimureri. Okej, men det var syfte med högre insikt och medvetande ingår till det här automatiskt just självklart högre medvetande och sådär. Men jag menar bara det att självklart om man nu har såna och får ge en frimureri.
Det talas om en del människor som får paranormala förmågor som du säger, men långt ifrån alla. Det är inte alla mystiker som får det.
Det vet jag.
Vissa. På ett eller annat sätt. Jag menar att bli stigmatiserad kan man ju se som en paranormal förmåga, som Franciscus och många andra kristna mystiker då i klostermystiken. Eller den här Pader Pio då ifrån Italien som leviterade ibland, det är ju en paranormal
förmåga.
Det gjorde han. Och man hör även om sufiska helgon eller mystiker som får sådana förmågor, men det är ju ingenting, det var inget med eftersträva, det var inte någon mål alltså, det var inte.
Men resultatet ändå som bäst, alltså högre insikt och medvetande. Men jag sa bara att om någon nu har sålt och får det genom frimureri, då är det säkert att det är svårt att stå emot att använda de här förmågorna lite till makt och pengar. Det är ju säkert att vem skulle kunna stå emot sådant? Det
måste ju genom den moraliska grundläggande arbetet man måste göra.
Det är extremt svårt kan man säga.
Nej, jag tror inte det kommer per automatik. Alltså. En del kanske går på vem man är och vad man har för uppgift. Det är ju inte många människor som har sådana förmågor. Men det finns ju också, som du var inne på där, den gamla, man kallar det, nedärvda klarvoajansen som länge fanns hos folk. Min far hade ju sånt till exempel. Min syster skulle åka på sportlovsskolresa till Alperna, så plötsligt blev hon helt irrationell. Så nej, du får inte åka. Så att hon fick inte åka. Och den klassen då störtade ju ner i en rapid. Alla som satt i bussen då, inklusive föraren. Så sånt funkar också. Det är en paranormal förmåga.
Det kommer mer och mer. Det är tiden nu. Det är därför det är så många böcker, så många kurser, mysterieskor och allt möjligt. Det är på väg. Alla har det inom sig. Men det är på något sätt. Men det är just kyrkan som har trampat ner den där.
Jo, sen kan man väl också säga det att vi, det är ju ett förändligande som pågår. Vi ser ju hela mentaliseringen av samhället. Va? Vi ser att den nya teknologin liknar mer och mer den andliga verkligheten. Så att säga, du tänker på en melodi, du bara skriver melodin på Spotify så hör du den nästa sekund och så vidare. Så att det blir mer och mer virtuellt, va? Det vill säga att det som vi vet ju här, vi sitter ju här och teoretiskt vet vi att det är tusentals radioprogram och mobilsamtal och tv-program som rusar igenom luften här och så vidare. Så det blir lättare och lättare också att ta det till sig. Och, men då kommer det där med moralen in som du är inne på. Alltså då blir den mycket viktigare, allt viktigare, just för att det är ändå en ny substans vi håller på och ska lära oss behärska. En mycket flyktigare substans. Så det är det man kan se då, utvecklingen också gör, för att du var inne på ett spår som jag tycker är jätteintressant, och det är ju det där med mystikerna i alla riktningar över hela världen har ju gemensamma komponenter, och det är inte de som skapar kyrkorna och så vidare, utan det är deras efterföljare, och ofta människor som har fått det som Bach kallade cosmic consciousness, som Martinus kallar kosmiska glimtar. Prästen, ska det vara imorgon kväll ett samtal kring kosmiska glimtar här 18.30. Men det är något som man inte, precis som du säger, eftersträvar, men det kommer med utvecklingen. För det här är ju en utvecklingstanke, och det är också en tanke att det är meningen med alla steg vi går igenom, va? Och så vidare. Och det spännande är ju nu att man småningom kan koppla ihop det här, för vi ska ju bli en värld, vi ska ju bli en mänsklig civilisation. Och då är det så fantastiskt, för att ju högre vi går på den här psykiska stegen, mentala stegen, desto mer kommer vi att bli överens. Och desto mer kan vi knyta an till respektive, om man nu har en fot kvar i en kulturtradition. Ja visst, jag är i Mellanöstern. Ja, men där har vi sufismen. Ja, jag är född i Indien. Där har vi det. Men vi ser det, vi samlas om samma sak. Det är väl det som är så spännande, den här forcerade utvecklingen åt det hållet. Och där tycker jag det är så spännande att du har verkligen delgett oss, så att säga, om det här rötterna i det här trädet som vi alla kommer att, och den här vandringen som vi alla kommer att göra.
Om det finns någon verklig äkta andlig utveckling, så brukar det följa automatiskt en moralisk motsvarande utveckling som är en slags garant på att det inte missbrukas. Så den rädslan behöver man inte ha. Det är svårt att tänka med en verkligt andligt utvecklad människa som är omoralisk. I så fall är inte alls andligt utvecklad på något sätt.
Men det finns ju lagar för det här också. Automatiska lagar, så att säga.
Intellektuellt.
Ja, man kan utveckla den här intellektuella
och intellektuella. Men det är inte samma som andligt.
Nej, men jag vill inte bara ha några känslor och intellekt. Så därför att det blir det så att det kan vara farligt.
Om man utvecklar sin intelligens otroliga gränser, alltså, och inte har en motsvarande andlig utveckling, kan det vara farligt, ja. För då är vår tro kvar där och kan utnyttja den intelligensen till sin egen fördel. Men det kan inte jag för andlig utveckling.
Nej, det är
inte.
Jag ville
fråga
dig,
du sa något
om Therese.
Att jag
är så
illa,
ja. Att hon hade fyra nivåer på det här ni och andra i födelsen.
Vad är det för nivåer? Kommer jag ihåg dem nu då? Först, alltså det, och det nivåer är hennes bönliv. Hon är ju en nunna, alltså hon var. Och när hon var så, ja, de fyra nivåer som gick ut på. Nu ska vi se första nivån. Hon ber, men sinnet är inte samlat. Som det blir när de första, flesta människor försöker lära sig meditera. Man sitter och mediterar och så tänker man, betalade jag den där telefonen? Eller var det brusare från toaletten hos grannen? Hon bad, men sinnet var inte samlat i första hand. Så kommer en nivå där sinnet samlas, men finns ingen kontakt med Gud, utan hon är med. Hon är någon annan som sitter där och ber, men visserligen inte distraherad längre, så har skett en viss koncentration. Det här beskriver också kontanjer, intressant. Så kommer en nivå till där hon då faktiskt får kontakt med Gud. Och det kallar hon i sin terminologi då, som avviker lite från andra, Unio Mystica, säger hon, det är den tredje nivå. Då är hon i kontakt med Gud. Men det är fortfarande en nunna som sitter och ber och har kontakt med Gud. Det var den fjärde nivå, bortom Unio Mystica enligt henne då. Och i den nivån som hon kallar Unio Extatica, då är hon inte längre nunnan som sitter och ber till Gud. Det finns ingen distinktion längre, utan det är bara ett rent tillvaro.
Det är det typiska, det klassiska beskrivningen av en mystisk upplevelse. Mm. Där jaget försvinner i
stycken. Ja. Precis. Ja.
Så länge jaget finns så är inte föreningen fullständigt. Ja. Utan det finns jag och det finns Gud. Ja, men när det inte finns någon skillnad, då kan man prata om verkligen. Ja.
Då är det enhet. Union.
Mystika. Det är kvar som den där någon slags säger om den där med mystiken. Det är en mystiker som han knackar på hos den älskade. Och vem är det? Vem är det? Det är jag. Då öppnas inte dörren. Han kommer tillbaka. Vem är det? Det är jag. Det är jag. Det är jag. Öppna, öppna. Nej, det öppnas inte. Men till slut säger han, vem är det? Vem är det? Ja, det är du. Då öppnas dörren.
En upplyst person från en galning, att galningen säger jag är Gud, och den upplysta säger jag är Gud, men det är du och du, det är han ihop.
Det var Lars som blev halshuggen för att han sa att han var Gud. Mm. Att han sa han är hack, han är hack. Jag är sanningen. Det blev han skit. Jag har en slags syfi som tydligen upplevde en väldigt intolerant muslimsk styre på sig. Han var avrättad på grund av detta.
Berätta lite, vad var de här katarerna då som du tog fram tidigare av gnosticismen, vad var de på håll sig med kristendomen och det här hela?
Ja, det var ju under medeltiden då, men de som sagt de förintades.
Exakt, men vad var de?
De
var de spacerade?
Ja, vi har ju redan sagt att de var i huvudsak vegetarianer och åt fisk. De levde i egen, hade ett eget nästan alternativt samhälle. Större delen av Sydfrankrike var ju helt enkelt katar. De levde, de trodde på
albigensarna.
Albigensarna också, ja. De, och det är en slags gnosticism. De ansåg då att man genom olika stadier kunde nå den här ljusupplevelsen. De hade olika sakrament. Consolamentum, allt vad de talar om. Och som gjorde att man fick mer och mer kontakt med yttersta.
Ja, jag kan göra en ytterst svår fråga som du har inget svar. Jag kan tänka att de här sista katarerna var lite mer, kan man säga, religiösa sidan jämfört med påven och de här kompanierna senare. Varför gjorde då Jesus inte duk att sydda på de här som försökte lite och lyckats kanske lite bättre att göra vad han är?
Du menar att Jesus skulle...
Ja, varför inte hjälpte Jesus inte ett duk till de som försökte vara lite mer ljusa och göra lite mer, vad ska man säga, snällt och kärleksfullt?
Hur skulle han kunna göra det?
Men säkert att är man en upplyst mästare, då kan man göra vad som helst.
Det är ju gott att vara upplysta mästare, men de har inte stoppat lidande tyvärr.
Ja, men hjälpa till de som kanske vill göra vad han menade i början kanske lite mer.
Hjälpa till, ja, om vi säkert gjort, men det verkar som att du förväntar dig att han plötsligt ska rädda ett helt land. Det vill nog begära för mycket.
Han gick ju sällsamma öde till mötet.
Ja.
Precis. Men det var inte skådespel. Och så här,
men kanske kan det vara en också skådespel.
Sen är det karma också. Alla har ju karma.
Ja.
Du har karma. Alla har vi karma som vi måste gå igenom. kanske var deras.
Det är ändå så att det som vi som människor måste göra, måste ju vi göra. Vi kan inte vänta oss att det kommer någon Buddha eller Jesus eller någon och bara fixar och hoppar in och räddar katarerna. Så går det ju inte till, va? Utan det är vi som måste ordna det.
Det sades ju att de fick välja mellan att gå in i elden eller avsäga sig sin tro.
Ja, så var det.
Och då gick de sjungande in i elden för att de trodde ju att kroppen var det yttre, men anden då kunde inte avlätta det.
Och det stämmer. Hade du någonting?
Ja. Jag har hört att franske kungen var faktiskt har lånat väldigt mycket pengar från dem. Att de var rika, var det inte så? Att det är det han ville komma av deras rikedom.
Tänker du inte på tempelherrarna då?
Eller var det tempelherrarna?
Tempelherrarna hade samlat på sig väldigt mycket pengar. Och det fanns ju då en kung som hette Filip den Fagre som var slutet på 1200-talet. Och han, statskassan började bli lite mager för honom, så visste att det fanns de här tempelherrarna som då hade genom åren fått till skänks mycket jordegendomar och sådant. Och en del säger till och med att de hittade en skatt i Jerusalem. Men hur som helst. Det var dem han ville åt deras pengar. Så att han hittade på en massa anklagelser mot honom för att åt deras pengar. Filip den Fagre. Han dog strax efter. Det sägs ju att den sista stormästaren i tempelherrorden som heter Jacques de Molay. När han fick bestiga bålet så sa han då, ropade han till Filip den Fagre att du kommer att följa mig in i döden inom ett år. Mm. Och det skrek han också till påven inom en månad tror jag. Det skrek han eller något sånt, inom två månader. Påven dog inom den här tiden och Filip den Fagre blev dödad, hör och häpna, under en jakt av en vildsvinsskatt. Märkligt, otippat döden och så. Och det var inom ett år. Ja, det kanske var ett bispår, men i alla fall.
Nej, det är religionerna har ju alltid utnyttjat Gud när han startade ett krig. Finns det inte ett krig
där det inte är något att åberopa? Ja, och så du sa förut makt och pengar. Det är tyvärr fortfarande så att fortfarande är det väldigt mycket makt och pengar som styr världshändelserna, världspolitiken, utvecklingen, makt och pengar. Inte minst krig. Det finns ofta en dold agenda där som man inte säger.
Nej,
som kommer fram.
Om man kunde, om man kunde se liksom människors tankar. Då skulle det ju se lite annorlunda ut när en talare står och håller sitt fina tal. De är väl dolda.
Men när tiden är mogen så sker förändringen. Och då är det ofta på det sätt som vi inte kan ana. Så nu är Mellanöstern. Och för all del är Mellanvästern. Wisconsin. Nej, men just att vi ser här att det finns ändå en försyn som ligger bakom, som är den högste, som kan vad säga, vi måste gå vägen, men när tiden är mogen. Vi har också jordklotet, naturkrafterna som vi ser här i Japan och så vidare, va? Det har varit en serie här hur naturkrafterna får ju kulturer på fall och får andra att blomstra beroende på hur de olika vulkanister och andra saker. Så att det är också större krafter vi är involverade i och delar i.
Pusselbitar. Ja, både de här ska säga, seismiska aktiviteterna, vulkanutbrott och tsunami, det var ju väldigt otippat. Det har hört så mycket de sista åren.
Ja,
och den här utvecklingen i Nordafrika var
helt otippat, absolut.
Så, man vet aldrig.
Men kan man säga då, för de mogna själarna, som vi nu säger, i alla religioner, så kan ju se detta. Va? För det är klart att vi vet att ett till synes fast diktatur. Diktatur är ingen fast enhet. Även om den har funkat i 10, 70 eller 90, 100 år, så är det ingen fast materia. Eftersom mänskliga utvecklingen, vad jag säger, är så eruptiv i att vi vill mer att själv vara med och bestämma våra egna liv och öden.
Ja, därför kan inte bita sig fast.
Nej, nej, det är faktiskt.
Hosni Mubarak var tvungen att fly.
Ja, det är helt otroligt.
Vad sa du?
Ben Ali flyger ännu snabbare.
Ben Ali ännu snabbare, just det. Det är inte fortast.
Ja.
Ja. Ja, men jag hoppar ju ett annat spår. Så är det någon mer som ska ta upp det här spåret? Nej. Så det är det första. Men jag är lite nyfiken på en sak som är ganska personligt för dig.
Ja.
Jag vet då att du får ju inte naturligtvis som frimurare berätta någonting om ceremonierna. Mm. Det vet jag. Men eftersom Martinusvärlden är den världen där jag har fått hjälp under så många år, där finns ingenting med ceremonier, man gör aldrig någonting sånt tillsammans som bönare eller något annat. Därför undrar jag, för det kan du berätta, vad innebär detta med ceremonierna för dig? Och din bevekelsegrund att vara med, är den helt genuint att du längtar efter andra utveckling? Mm. Det är klart, det måste ju ha en vänskap också som uppstår, att man tillhör någon. Men jag undrar lite över det, eftersom jag själv inte är ceremoninanknuten, så att säga.
Hur det kan... Jag kan ju berätta om de rosenkrosiska ceremonierna som vi gör i Missionsförbundet. Där finns det också en del enkla hemövningar som man kan göra. Väldigt enkla meditationer. Och en liten vers, en mantisk vers. Använder sig av, eller något liknande. Och ja, på morgonen och kvällen så kan man göra det. Det tar inte lång tid, alltså det är bara en minut på morgonen. Kanske 5 minuter. Så mycket man har tid för, och det gör att, ja, man går ner i varv.
Jag trodde ni gjorde det tillsammans.
Ja, det är också hemövningar. Tillsammans gör man också ceremonier.
Just. Det är en slags som ska säga, typ motsvarande gudstjänst då, eller ritualordning och sådär.
Precis, hur det är. Jo, det har ju också, det har en annan betydelse, för att vissa saker är svåra att göra på sin kammare. Utan vissa saker man gör om så blir summan av den ceremonin större än summan av antalet deltagare. Man kan tycka.
Mm.
Så där kan man nå en slags gemenskap också i de egentligen motsvarande hemövningen, bara att man gör många då. Så det är en slags gudstjänst eller död som man gör många.
I och med att det här världen inte är tillgängligt för mig, jag tar inte nattvard när jag ska befinna mig i kyrkan, utan det gör jag så, om man skulle gå mer fram med de andra och då säga till något vack. Men just...
Tillhör du någon kyrka?
Just liksom, vad kan det innebära för en människa som är levande i det här, för en slags inspiration och livspåfyllning med ceremonideltagande i grupp? Det är liksom lite det som jag bara funderar på, att tillfälla fråga dig liksom.
Ja, det är naturligtvis olika för olika. Vad säger du, Hannes? Vad betyder det talar man gör tillsammans i en gemenskap?
I vissa tillfällen har jag känt någon slags upplyft och sådär. Inte jämnt hela tiden kanske, men jag funderar lite på det också, vad det egentligen betyder. Men jag är intresserad för att det är, tycks vara någonting som fungerar för andra. Och,
ja. Upplyft var ju ett alldeles stelt bra. Precis. Inspiration. Och framförallt att man tar med sig då den här inspirationen och upplyftheten sen i vardagen. Sitt dagliga värv. Sitt dagliga arbete. Om jag har barn, jag har ju barn som pappa, så ta med sig den kraften.
Ligger inte ritualernas betydelse i just den inställning man har när man deltar i ritualerna? Jag tänker på det här när man kommer in i en, ja, låt säga en kyrka då, där väldigt många högstämda, eller vi säger heliga tankar, där människorna har visat sitt bästa, alltså just i den närvaron. Och när man deltar i ritualen så upplever man också en, tillsammans en sak, och det tror jag har betydelse. Jag är inte heller med i någon kyrka, men jag har varit det i mitt arbete under många år. Och då var jag tvungen att delta i nattvarden. Alltså det ingick så att säga i det hela. Och det underliga var att fastän jag inte alls någon ritualmänniska eller tror på det där på det sättet. Så varje gång jag hade tagit denna nattvard så var jag mycket piggare, gladare, mer harmonisk. Och det där undrar jag, det ställde till väldigt mycket för mig det där. Alltså. Att det var på det sättet. För det var inte bara en gång. Och ibland var man tvungen väldigt mycket deltagande i det här vid olika tillfällen. Och så.
Det var ju intressant. Ja, när du var som kristen.
Jag vet inte, jag kan inte svara på det. Men,
jag tänkte på intressant med nattvarden.
Men jag arbetar inom Svenska kyrkan. Men det är inte det bästa förstås. Och då tänkte jag, vad kan det vara? Ja, men det kan vara den här samlade, alltså koncentrationen, deltagande i en... Och sen tänkte jag då på kristensamfundet som ju betonar just ritualerna. Man får tro vad man vill. Man får tro på reinkarnation om man har lust. Man får tro på Gud eller inte. Tro på Gud eller vad det är. Det är bara ritualerna som måste utföras på ett bestämt sätt. Det är också intressant.
Ja, jag har en katolsk vän som säger precis lika. Han går så långt så han säger att det är ingen idé som kristen att sitta och läsa Bibeln och ägna sig åt bibelstudien. Utan det intressanta är att gå på högmässa, ta nattvarden. Och be, säger han också, för att det intressanta det är kulten, det är det som är kristendomen. Bibeln är någonting som man behöver som ett stöd för kulten, men Nya Testamentet i sig, om man bara sitter och läser Nya Testamentet, det är helt felviktigt att säga. Mycket intressant katolik. Ja.
Jag har motsatt här uppfattning om det där vid Nya Testamentet som jag är väldigt inspirerad och engagerad av just forskningen som pågår av just från judiskt och kristet håll. Om Nya Testamentet just. Och det är centralt. Om man vill verkligen förstå Jesus gärning och avsikt, det är där man ska hitta det. Inte vad kyrkofäderna har sagt och inte vad de Luther eller andra har sagt långt senare, utan precis vad sa han just då. Och det är förbisett, som du sa själv nyss, förbisett väldigt ofta, tyvärr alldeles för ofta. Och både av judar och av kristna. Men som tur är så finns det en grupp forskare som på allvar väldigt vetenskapligt går till väga för att komma fram till sanningen omkring just dessa nya evangelier. Hur framställs Jesus? Vad säger han då? Kan man jämföra hans budskap med vad övriga i hans tid och samtid? Och det är verkligen ytterst berikande.
Nej, det är samma tråd och jag är ganska fascinerad av det där med ritualerna i och med inte min värld liksom. Och så tänker jag, det är väl en kraftpåfyllning antagligen, så som du beskrev det och så här. Måste det väl vara, för tänker jag så här, kan det vara att man har någon slags hemlängtan, omedvetna minnen från sina tidigare liv? Jag inser ju att jag har varit nunna i så här många liv, och det har vi väl alla kvinnorna och männen har sitt, liksom så. Då har man väl fått så djupt i sig att det är det här trädet jag växer i, det här jag lever och har min näring, det kanske är en väldigt djup upplevelse som sitter kvar och finns med.
Jo, det är
gott och ont, för att förmodligen fick jag väl, det är uttråkat i munnen, för att det är en parentes. När jag växte upp, då följde jag psalmer hela tiden i skolan och jag rabblade alla psalmer utan till. Och det som var så svårt för mig var att när man själv säger sakta, då gäspar jag sönder varenda psalm, jag kunde inte komma ner. Alltså, och det där är en betingad reflex, var jag nu var den ifrån. Jag tänkte att jag fick nog som nunna.
Sen ditt liv som nunna, då du tränade på det där.
Jag gäspar nog sönder allt
annat. Det är mycket psalmer i klostret.
Bortsett från det då. Så det fascinerar mig ändå med tanken på, och det var någonting trådar i mitt gamla väsen som
berörs.
Men jag tror att det är väldigt individuellt också vad det är som tilltalar en. Om man till exempel då går i kyrkan, om jag håller oss till det. Jag har en Bert Jok som han säger att det bästa med att gå i kyrkan det är att få höra orgelmusiken. Så jag tänkte att man sa, ja, där har han en poäng. Det är ju väldigt underbart när orgel drar igång. Det är ju en väldigt viktig del av det. Så att, det kan vara beroende på vem man är, vad man har för... En del tycker att det är väldigt roligt att sjunga psalmer också.
Men det är känsloplanet som är ljudet och musiken att
ska vi se. Och i det är också katolska kyrkan. Det är sin musik.
Kanske lite bra fråga för dig, alltså det här, kanske att allt som manifesterar sig genom kyrkan eller den katolska kyrkan och kristendomen, det är ju gjort av andar, okej, folk som har fysisk kropp, så det är andliga krafter som har format till den katolska kyrkan och påven och allt det där i visionen. Så jag skulle fråga om det, vilka krafter då tog över på dina ögon på det hela Kristusimpulsen gjorde på sitt? På de flesta, 90% i alla fall, att det blir liksom... Det är en bra fråga för dig, din insikt i frågan just.
Jag tror det är det som vi var inne på förut, och varför gnostikerna dog bort. Därför att det är det som handlar om makt, inflytande, pengar. Makt och pengar.
Exakt.
Och att, så varför nu kyrkan, för det måste man ju ändå säga, även om det finns en del sympatiska drag genom katolicismens historia, att det är på något sätt en lite förhårdnad. Förstelnad organisation,
exakt, ja.
Kan man nog säga, utan att överdriva, att det finns som ett slags pansar kring det hela. Det finns maktintressen, särintressen. Och för då den här hierarkin, den katolska hierarkin, vi pratade om förut. Så att, och det här är ju inte alls det som Jesus pratar om. Och som Claude sa, vad sa han egentligen? Vi pratar ju aldrig om något sånt här. Det finns ju ingen sån hierarki i det som Jesus säger. Tvärtom, om man tittar på apostlagärningarna så lever de i egen gemenskap. Så katolska kyrkan tog ju upp mycket också det gamla romerska samhället. Det är det som spökar där, det gamla romerska samhället så, som var väldigt bra på lagar. Juridik, det är ett romerskt ord. Ljus, och påvens titel Pontifex Maximus, det är ju den gamla romerska titeln. Och översteprästen, den etniska titeln, Rom. Så att det är mycket som spökar där, det gamla romerska. Och kanske inte det, tyvärr det bästa i det romerska, utan det är snarare det är lite...
Jag försöker ju sälja den här kristendomen, alltså Paulus i första hand försöker sälja Jesus idéer till dessa hedningar. Och på vilket sätt skulle han göra det? Jo, att liksom överträffa dem själva. Ni har en massa halvgudar och som är halvmänskliga halvgudar. Vi har också det. Han har en gud som pappa och en mänsklig kvinna som mamma. Och han har tagit uppslag och han har liksom alla dessa under som de har liksom gjort framställt för att sälja idéerna till ledningarna som man köpte. Därför att det var detta de inspirerade av. Till och med det där med ett mitt kött och drick mitt blod skulle ingen jude någonsin ha sagt. Och det är typiskt syftat tillbaka på den där tjurguden som romarna själva dyrkade.
Mitras.
Det är exakt därifrån det hämtat. Och det där med återuppståndelsen till tredje dagen, det är också en gud som i Rom grät man en viss dag. Och tre dagar efter var återuppstånden så var hela Rom i glädjejubel och sådär. Och där också har de liksom rånat in i kristendomen. Så det är lika mycket, och mycket mer kanske, kristendom som det ser ut idag. Det är mer en hednisk religion som av någon anledning åberopar Jesus utan att ha särskilt mycket av honom egentligen.
Att man har varit död i tre dagar sen står på den tredje dagen, att det kommer från mysteriet,
ja,
i historien, i precis, Egypten, precis, ja. Precis.
Mysteriereligion.
Ja. Exakt.
Det kan ju vara någon slags kosmisk lag också, så att det fungerar så. Och då är det naturligt att man återfinner det på flera ställen. Mm.
Men det är väl, liksom, nej, det pratar jag om att olika kroppar,
återfinns
många olika. Eterkroppen är
det. Man ska inte glömma också att Bibeln är skriven kanske 200-300 år efter Kristus.
Ja, särskilt Johannes. Ja. De andra synoptiker var lite tidigare, de blir lite närmare.
Om vi ska skriva någonting som händer nu idag. Visst.
Det är det som är
ytterst intressant. Alltså. Mm. Men Steiner beskriver ju också att den här eterkroppen, den dör ju efter 3 dagar. Därför ska ju patienter på den där kliniken, de ska ju då få ligga kvar i sitt rum 3 dagar. För då har ju även eterkroppen så att
de som säga,
på evigheten. Ja.
Tredje dagen brukar man vara begravd i katolsk kyrka.
Bara en liten tillägg. Det här kan man roba ju tolerant. Betalar man skatt till kejsaren, då fick man dyrka vem vad man ville. Så det var liksom numera igen. Det var tolerant för de flesta med religionen. Kan man roba. Så därifrån kommer inte det där intolerans och monopol med att sådana kyrkan som har. Där fick man dyrka.
Det är ju man var inte alltid tolerant. Man tyckte inte om det var lite si och så med toleransen. En del skjuter till man och en andra inte. Den Isis-kulten släppte man in till exempel. Andra, Mitras-kulten blev ju militärerna särskilt av dem. Det var deras.
Men
de
första kristna också som fick gömma sig för kommande.
De var inte toleranta mot de kristna.
Nej.
Nej, det var inte toleranta mot judendomen heller.